Låt oss läsa från Johannes 3:13. Likväl har ingen stigit upp till himmelen, utan den som steg ned från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och så som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, så att var och en som tror skall i honom ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Det finns eviga värden, och vilka värden som här står på spel. Evigt liv eller att gå förlorad. Och det avgörs i vårt förhållande till Jesus. Värden som vida överskrider det pris vi sätter på guld och silver. När Gud skapade människan så danade han henne inte av guld, utan av jordens stoft. Han skulle aldrig finna på att inblåsa livsande i en guldfigurs näsa, hur välformad den än måtte vara. Nej, det är det stoftkorn han format till en människa som han inblåser livsande i. Gud har känsla, och han skulle aldrig mejsla fram ett konstverk, utan människan danades av hans händer med en oerhörd känsla i varje detalj. Hur annorlunda är inte detta mot när människan gör sig en avgud? Då ska guld och mejseln till, som det skedde med guldkalven, ett monster utan liv. Guldet kommer aldrig att bli föremål för liv, men stoftkornen blev det genom Guds inblåsning. Och vi kan ju fråga oss var och en: varför står guldet så högt i kurs hos oss? Gud har känsla, och han älskar syndaren, och han vill inte att någon ska gå förlorad. Och när han ville frälsa den fallna människan, så var det ett kärlekens utflöde från hans hjärta som nådde oss i Jesus Kristus. Ty så älskade Gud att han utgav sin enfödde son. Och vad hade Jesus med sig från himlen? Jo, han hade liv. Det var liv, och livet var människornas ljus. Om han hade brytit upp allt guld i himlen och tagit alla ädelstenar och sänt oss det som gåva, så hade värdet inte räckt till för vår frälsning. Det hade varit värdelöst. Inte så mycket som ett gram av himmelens guld blev givet till jorden. För vi behövde ett helt annat värde. Så han sände Jesus, det dyrbaraste himlen hade. Och han säger vid sitt inträde i världen: en kropp beredde du åt mig för att göra din vilja, o Gud. en syndfri kropp som skulle kunna bära våra synder och lida offerdöden för oss. Han var lydig intill döden, ja intill döden på ett kors. Jesu lydnad är försoningens stämpel, stämplad med hans dyrbara blod. Och han har tecknat oss i sina genomborrade händer. Det är fullbordat, det är gällande. Jesu blod blev utgjutet till försoning för vår synd. Det dyrbaraste som finns, varmed vi har blivit lösköpta, köpta åt Gud med ett ovärderligt pris. Så dyrbart var detta blod, så den första som fick pröva på det, rövaren på korset, blev förd ifrån döden till livet med Jesus. Närheten mellan korsen utbyttes med närheten med Jesus i paradiset. Han hänvände sig till Jesus och bad om en tanke. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och han fick genast det svaret från Jesus. Sannerligen säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Och lägg märke till, han bad inte om en tanke i största allmänhet, utan han lät det dyrbara frälsare namnet Jesus gå över sina läppar. I åkallan. Och skriften säger att Herren är nära alla dem som åkallar honom. Dem som åkallar honom uppriktigt. Och en uppriktig åkallan av Jesus namnet för människan in i försoningens värld med förlåtelse av hennes synder och för den värste rövare in i paradisets värld tillsammans med Jesus när de går över gränsen. Jesus utropar segerropet, det är fullbordat, och därefter, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och så dör han. Jesus gick triumferande ned i dödsriket, där hans ande omhändertogs av faderns händer. Hans kropp blev nedtagen från korset och lagd i graven. Och på tredje dagen gjorde Gud en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Golgata-segern är förutsättningen för uppståndelsen. Jesus vann en fullständig seger på Golgata. Och nu kunde det gå bara på ett sätt, med uppståndelse. En uppståndelse som först skedde med Jesus, men som också kommer att ske för dem som tror på honom. Uppståndelse har två aspekter, en andlig och en fysisk. Och båda har sitt ursprung, sin kraft och sin tillämpning genom Jesus. den fysiska uppståndelsen för oss ligger i när framtid när Jesus kommer. Medan den andliga uppståndelsen sker dagligdags hos dem som vänder om och tar emot Jesus som sin frälsare. Men låt oss inte gå vidare med oss, utan låta Jesus få bli den första och den främste. Evangeliets kärna ligger i vad som hände med Jesus och därifrån vad som kan hända med oss. Vi har själva huvudstycket, det viktigaste, i första Korinthierbrevets 15 kapitel och 3 vers. Jag läser: jag meddelade er ju som ett huvudstycke och jag själv har undfått att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på 3 dagen enligt skrifterna. Detta är evangeliets kärna, evangeliets centrum, varomkring allt rör sig. Därför måste vi vara Kristuscentrerade och ge Jesus den plats som skriften ger honom och som honom tillkommer. Jesus hade stått på tempelplatsen och sagt: bryt ner detta tempel så ska jag inom 3 bygga upp det igen. Omgivningen såg templet på tempelplatsen och sa: i 46 år har man byggt på det, och du ska låta det uppstå igen inom 3. Men Jesus hade ett tempel som stod närmare än själva templet på tempelplatsen. Hans kroppstempel. Och här behöver våra ögon öppnas så vi inte ser på tempel gjorda människohänder, men ser på Jesus, det fullkomliga templet med det fullkomliga offret. Vad hände med Jesu kropp? Den kropp som Gud hade gett honom, syndfri, men bärande våra synder. Jo, den bröts ner helt in i döden. Och det skedde genom att han gav sitt blod och att han utandade. Det var en sargad, sårmärkt kropp som togs ned från korset och blev begraven. I templet på tempelplatsen fanns en förlåt som hindrade människan att komma in i det allra heligaste. Men när Jesus uppgav andan så rämnade förlåten i templet i 2 uppifrån och ända ner. Det måste varit en oerhörd upplevelse för dem som var i templet och helt plötsligt kunna se in i det allra heligaste. Men detta under var en symbol på det som skedde med Jesus. Här var förlåten, Jesu kött, hans kropp som offrades för oss och öppnade väg för oss in i det allra heligaste, ja, in i Guds himmel, dit vi endast kommer genom Jesus, och gav oss denna fasta tillförsikt att få komma dit in genom Jesu blod på denna nya och levande väg som Jesus har invigt för oss. Och vi stöter inte in i något hinder, utan vägen är öppen för oss till Gud, men endast genom Jesus. Graven var tom, ett vittnesbörd i sig själv, men det verkliga vittnesbördet om Jesu uppståndelse, det är att han visade sig livslevande för sina lärjungar, som blev uppståndelsevittnen. Och Paulus, han ger oss en uppräkning på dessa i första Korinterbrevets 15 kapitel, där det heter: han, Jesus, han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar medan några är avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, säger Paulus. Och då tänker han på det som hände på Damaskusvägen. Dessa blev alltså uppståndelsevittnen som har mött den levande uppståndne i Jesus. Men vi må ju också ta med kvinnorna som var vid graven, där Maria Magdalena var den första som såg Jesus levande. Det är uppenbart att vittnesbördet om Jesu uppståndelse skulle bäras fram av människor som själva upplevde honom i sina liv. Det skulle inte vara en allmänlig framställning, hur sensationell den än kunde bli, utan det skulle vara ett vittnesbörd, en predikan om ett förvandlat liv i en andlig uppståndelse med Jesus. Budskapet frambärs nämligen inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft, med brinnande hjärtan, en bevisning i uppståndelsekraft. Jesu uppståndelse var en fysisk uppståndelse. Hans kropp som blev lagd i graven uppstod på tredje dagen. Och likaså, Jesu död var en fysisk död. Hans kropp offrades för oss. Och detta blev för oss genom tron till en andlig uppståndelse, för att senare uppleva en kroppslig uppståndelse vid mötet med Jesus när han kommer. Denna frälsningsupplevelse som det är, beskriver Efesierbrevet i andra kapitlet. Så har han och gjort er levande, ni som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade, efter denna världs och tidsålders sätt, är ni följden försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var vi förut också, vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelse och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom det andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus. Oss som var döda inom våra synder, av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnerliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tro, och det är inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Det är så underbart det här, att Jesu uppståndelsekraft verkar här i nuet. Vi kan få uppleva en övergång från döden till livet genom Jesus. Där döden i synder och överträdelser förbyts mot livet i Kristus. Och här finns tillgänglig kraft för var och en för denna övergång. Det finns i Jesu försoning, i Jesu död och uppståndelse. Så har vi också den kroppsliga uppståndelsen när Jesus kommer. Och den är så sammankopplad med Jesu uppståndelse, med en visshet att det som skedde med Jesus, det kommer också att ske med oss. Lika visst som vi tror att Jesus har dött och har uppstått, lika visst ska dock Gud föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Och nu läser vi denna tröstrika, underbara text om vad som ska ske när Jesus kommer. Från första Thessalonikerbrevets 4:13. Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som är avsomnade, för att ni inte ska sörja som de andra, de som inte har något hopp. Ty lika visst som Jesus, så som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst ska dock Gud genom Jesus för dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Ty Herren ska själv stiga ned från himlen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu lever ha lämnats kvar, bliva jämte dem bortryckta på skyar uppe i luften, Herren till mötes, och så skall vi för alltid få vara hos Herren. Händelseförloppet är så i detalj beskrivet för att vi ska förstå vad som kommer att hända. Här finns ingen plats för spekulationer, utan det är med en fast ordning som det kommer att föregå. Först ska det i Kristus döda uppstå, och sedan ska det som då lever jämte dem bli bortryckta på skyarna Herren till mötes. I första Korinterbrevet 15 så talas det om en förvandling som ska ske med alla. Mina bröder, vad jag vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel. Ej heller får förgängligheten, oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla avsomna, men alla skall vi bli förvandlade. Och det är ett nu, ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och det döda ska uppstå till oförgänglighet. Och då ska vi bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Ja, döden fick sin överman i Jesus Kristus, han som är uppståndelsen och livet, och uttalade de underbara orden: den som tror på mig ska leva om han än dör. Och nu lyssnar vi till några toner av sången Jesus lever. Förutsättningen för vår uppståndelse och att vi ska få vara tillsammans med Jesus för alltid. Gud välsigne dig att leva uppståndelselivet med Jesus och hålla fast vid honom tills han kommer.
Jesus lever, det är en verklighet. Jesus lever, vem kunde ana det? Jesus lever, vi får leva, vi får leva, vi med. Jesus lever, det är en verklighet. Jesus lever, vem kunde ana det? Jesus lever, och vi får leva. Vi får leva.